här står jag i Kapellhamnen, en solig högsommar dag med riktig fiskemiljö, gamla fiskebodar i röd mylla och vita knutar. Och idag ska vi träffa en riktig sällsynthet i Västnyland. Det finns inte många yrkesfiskare kvar här. Men här i Kapellhamnen i Hangö finns en, nämligen Tage Gustafsson, som har hållit på i många år. Vi står här ombord på Cinderella, som du har haft sedan 1987. Hur gick det till när du började som fiskare?
Ja, vad ska jag säga nu? Man hade ju aldrig fantiserat att man skulle börja, som i dagens läge, stå på Hangötorget och sälja abborrar. Det var inte alls min idé. Men man kom i tidigt skede liksom ihop med det där fiskande. Det var en Rosala som sommarbarn med mamma och morfar, och där var det nästan dagligen ut med jullan, och det var fisk. Det fanns inte så mycket annat att äta, så att där kom man liksom i skolåldern i kontakt med den där fisken. Att det var där egentligen som det började det, med fisk.
Men du har inga föräldrar som har fungerat som yrkesfiskare?
Ja, och far min höll på. Han höll på med sköt och faktiskt någon fiska också. Han hade det. Jag kommer ihåg då jag var 3 år till kös och kom hem. Han var i dåligt skick, och då höll han på 66 med köter på våren, och jag fick funktionera som dragmaskin, dra upp 2 rader 20 köter, och det på något vis, det var liksom ett ganska sådär intressant. For ut på kvällen 7-8, det fanns inga ekolod, han stod med ett snöre med sten på någon vikt på loda. Det skulle börjas på någon grynna och sen skulle det bli djup nedanom. Det var liksom där som den där vårströmmingen samlades. Sen när vi hade lagt ut det där, så var det bara att kasta ankar, och så var det ofta en från andra sidan, södra sidan, som kom med. Så vi låg 2 båtar ihop, drack termoskaffe, smörgåsar, och tidigt att sova. Klockan 1 skulle man upp, han hade en liten kajuta i akten. Så var det bara att dra upp köterna och köra mot land, och därför blev man väl säkert ute, för det var ganska mörkt tidigt och inte fanns det någon radare och något sånt där. Att det, och kom hem 4-5 tiden, kom vi hit till samma brygga som vi nu står vid här, och då drog han upp köterna, då kom det 2 tantor, äldre damer, och började plocka. Man skakade inte då, det var 0,17 garn, att det gick bara till plocka. Och så kom min mor ner 5 tiden med kaffe. Jag kommer ihåg när man satt på bryggan här och med kaffedoften, det luktade norsk, måsorna skrek, solen steg. Det var en fantastisk tid det där, och det kommer jag ihåg det där från det där vårfiske då.
Och nu står vi alltså ombord på Cinderella. Jo, vad kan du berätta om det här fiskebåten?
Ja, Cinderella, när jag började tråla med 77, det var ju en stor trålflotta i Hangö här då. Och var med och började tråla där. Och då blev det liksom tal om det här, att man skulle ha en egen båt med. En egen båt vid sidan om liksom. Och just när vi hade 3 månader ledigt på somrarna. Så blev det först till köp. Jag hade en 3-båt, 8,5 meter lång. Som jag fiskade torsk med då. Det var den där torsktider. Men jag märkte sen att det blev allt för lite. När man var på sydsidan dit, det gick grosjö. Det var nästan så att det doppade förn under. Jag tänkte, nu måste jag ha en större. Och det var 85 som jag började. Gick på båtmässan och hittade en 10 meters korse och tänkte, den där skulle jag vilja ha, men den är lite för liten. Men så hade de ritningar på en som var över 10,5 meter. Så sa jag en gång att den där vill jag ha, att när börjar ni bygga. De sa ju bara, de får tillräckligt med beställningar. Så. Och nästa år, 86, så var jag igen till mässan, och då hade de ritat om hytten, för de, jag ville inte ha den där hytten som de hade. Och då blev det, då gjorde vi uppre och affär, och så var vi senare på våren upp och gjorde papper och grejer och köpte brev och allt. Och jag skulle få den följande vår, ska jag få köra hem den från Kokkola. Men om han aldrig får den färdig, så jag fick hem den var det 1 juli. I lösa delar kom den hem med en räcka. Stora hia på gården som lyfta skrov och däck och hytt. Och så hade jag maskin, burkisen färdigt utdragit från garaget. Den lyftades ombord. Så höll jag på 6 veckor. Glasfibra och grejer och sjösatt. Och 87 då, första året i strömmingsmarknaden med Cinderella. Det var liksom någonting riktigt. Man satt på en kökspall och styr, men det funkar nog. Hade man något ställe till sova liksom där nere, nog lite för ner skivor. Men det gick. Det gick nog rätt så bra ändå.
Ja, hon är vitmålad och har bänkar här framme. Och sen ska vi kunna gå in i hytten lite och titta vad det finns där. Okej, och här har du då lite kajuta där bak.
Ja, där nere är det. två koj, en koj på plats på var sida, så har vi en stor stickskoj, så har vi vässa här, så har vi ett kök, diskbänk, rinnande kallt och varmt vatten, allt det där fixar man till då på vintrarna, att det, att man kan bo ombord.
Precis, så här är alla mätinstrument du behöver.
No, jo, nästan åt börjar det finnas ut alla sorter. De börjar nog bli till åren komna, största delen som radar. Är det klart, väder, solen, kina så funkar det, men är det mörkt och dimma så vill det inte liksom riktigt orka.
Precis, ja.
Det är så där det börjar bli med det här.
Här finns också en massa verktyg på den här träpanelen här. Framme, det behövs fixas lite nu och då här.
Ja, det blev lite på hälften i våras här. Att det håller på med lite med den strömmen, att man byter ut allt. Det är ju över 30 år allt, att man måste lite kolla och gå igenom det där. Att allt funkar helt enkelt.
Tage Gustafsson, yrkesfiskare. Vad är de bästa sidorna med det här yrket?
Ja, jag måste säga som många andra, att det är ett sätt att leva det här. Att det är ju, och det gick ändå då 70-80-talet till leva på fiske, som inte nog knappast går idag. Att du ska ha ett annat jobb nu då, du ska hålla på med sånt där småfiske med nätfiske och köta. Så du ska nästan ha en basinkomst för att jag har råd att fiska. Alltså det finns inte sådana mängder mer fisk som... Det var ju strömmingsfiske då, när trålfisket var slut 88, så då började jag med köta. Och det var faktiskt ett ganska sådant intressant. Det var ett kort men effektivt fiske tidigt på våren. Isarna for i mars, april ut på kvällen och la tidigt 12 på natten ut och dra upp. Och man skulle ha fisken bort från köterna klockan 6 på dagen och kom bilen efter dem. Att det var liksom lite den där stress alltid det där. Men jag visste då när man drog upp just samma... en rad ombord, att köskakar ombord som man skakar allt strömmingen bort, sköljde upp och tog nästa rad upp. När klockan blev 4:30 ungefär, så där steg solen upp. Då slog det is på däck, man började frysa om fingrarna. Jag får in på termoskaffe och smörgås, måsarna skrek. Det var liksom igen det där härliga, lugnt väder. Att det, jag sa att det här är mitt liv, det här vill jag fortsätta med. Men sen kunde det vara sen någon dag så det blåste som fen igen. Jag visste att man stod på däck, så kom till och med stolen ut genom dörren och det gungade. Och jag sa, hittade man något annat att göra i livet än det här? Att det var till och ifrån det där. Men när det var fint väder, så då var det ju fantastiskt.
Men du har ändå kunnat livnära dig på enbart fiske ända fram till idag?
Från 77 år så är det nästan det enbart fiske som man har levat på nu. Och nu sista åren här är det då mest fiskförädling och säljning, så att säga. Det har minskat med det där fiskande hela tiden.
Vilka är de tyngsta sidorna med att vara fiskare?
Tyngsta? Ja, ska vi säga det är de där reglerna, de där hälsogranskare som kommer och kollar. Det är mycket, allt ska ju vara tipptopp. Det är mycket liksom just de där fordringarna. Att man ska hålla allt i kik helt enkelt. Att det här är nog med samma just med när vi gör strömmingsinläggningar och etiketterna. Det var några år här, de fick förnyas lite nu och då. Det var igen med allergi. Allt som kunde framkalla allergi skulle stå med grövre text, så fick vi igen fixa om alla etiketter. Och före det så kom den här saltprocenten, det skulle stå den också där. Så att det är något sånt där hela tiden, sånt där smått bynjas och korrigeras.
Du har alltså följt med branschen i flera decennier. På vilka sätt har förutsättningarna för att fungera som yrkesfiskare ändrats under åren fram till idag?
Det är nog det här. Sen kom det ju kvoter med strömmingsfiske. Det fanns inte 80-talet när vi höll på att tråla, utan man trålade så mycket som man orkade och hade att hitta. Men nu sen sista året har det blivit kvoter. Då får vi fiska en viss kvot. När du har den full så får du båten i land och ha ledigt. Att det har jag hört att det är liksom, lite något missvisande det där. Att ska man nu börja nu så... Och han har ingen kvot, han kan få en liten kvot. Och så kan det vara att den räcker bara 2 månader. Det liksom går inte igenom det där. Det har blivit lite byråkrati med det där fiskandet. Men så där småskaligt med nät och efter fjällfisk och sånt. Bara man hittar på den där fjällfisken och får den såld, så då kan du livnära dig på det där fisket.
Jag talade här tidigare i år med en fiskare från Ingo som sa att det finns så dåligt med fisk här nu i de västnyländska vattnen. Men du säger alltså att det nog finns fisk, bara man vet var man ska leta.
Nå ja, nu har det ju minskat, så det kan man, både sel och den här storskarven, de har tagit sina delar att då, och sen föroreningar, alltså nu har det ju på alla sätt minskat nu. Att förr var ju på vårarna abborr var ju en plåga. Ingen skillnad vart du la så hade du bara abborr och ingen vill ha någon. Det kom sådana mängder. Men nu är det, nu får du söka efter abborren. Jag har förstått nu den följer liksom de där stimmerna efter småfisken. Det är maten som de simmar efter. Och där som det finns då bakom någon nord, det kan bli lite varmt vatten. Där samlas de där dobben småfisken och där är abborren. Och någon kan ha bra med abborren där på något nät. Nästa dag faller igen och prova så finns det ingenting. Då har de flyttat på sig. Att man ska nog vara effektiv och just att hitta på dem. Men där som de finns sen fiskar så där finns det fiskat. Men att nu har det ju minskat, det måste man ju inse att den har nog minskat fisken med åren.
Vilka fiskar är det då som det finns relativt gott om här i Västnyland fortfarande?
Ja, det är svårt att säga det. Nu är det liksom fel fisk. Flundran har börjat lite visa sig att den kommer tillbaka. Det betyder på att den har hittat snäck och det är maten som flundran ska ha. Men när de här algerna växer så på botten så växer inga snäckorna där och då söker de sig dit där de hittar mat helt enkelt flundrorna. Men då finns det abbor, gös kan komma här, kommer på hösten, vintern, våren med sommaren är gösen lite svårt att få tag på. Men abbor kan du nog nästan få året om liksom, men då är det ett sökas bara att var den finns och på det viset. Att någon, och sen strömming har det nog funnits liksom då på våren, att strömming har det funnits nog att det, i mängder.
Tage Gustafsson, yrkesfiskare i Hangö. Vad är det största hotet mot den inhemska fiskenäringen?
Ja, det där var en svår fråga. Det är mycket importfisk. Nu är det ju norska laxen som kommer mycket in. Och jag skulle säga utan den så skulle det nog vara ganska magert med fisk. Att den här inhemska fisken vill inte täcka liksom behovet. Det skulle gå mera åt om det skulle bara finnas. Men just det här när fiskmängderna minskar, att är det nog sen så föroreningar och vad det betyder, då är det ju nästan det som är det här med hela Östersjön, föroreningar som gör att det föds mindre fisk helt enkelt. Och då far andra ställen där det finns mat och så vidare, där levnadsförhållandena är bättre. Att det är ju det där ett problem så att säga.
Hur ser du då på framtiden för yrkesfiskarna i Västnyland och ja, varför inte hela landet?
Ja, det där är nog så mörkt ut. Om du har fina fiskevatten, stora områden och på det viset så kan du ju att du överlever eller att du lever på den där fisken. Men det som jag hänger här på Hangöstans vatten så det är nog ganska svårt till enbart på fiskeleva. Det ser nog mörkt ut och fiskarens antal minskar. Visst här då strömmis då min far fiskar här, det var ju 6-7 som fiskade strömming bara här i Kapellhamnen. Det fanns gott om fisk. Men då det var inte så mycket trålare på gång. Sen kom ju trålaren igen då och så minskade med den där kötfisken igen. Och det kom ihåg med den där trålande red. Vi började alltid tidigt på hösten började vi tråla. Och varje höst så blev det några veckor senare och senare. Och det blev att köra längre och längre bort. Jag kommer ihåg den där med de sista åren till Kökar, Utö, ända dit fick man fara till hitta fisk. Och riktigt de två sista åren körde ner till Gotland. Och sen om vi skulle ha fortsatt då 88 så då skulle man både till Finngrunden där så nästan all fisk fiskas nu. Men vi räknade sig med att det var lite för långa resor att köra dit så det blev slut med det där trålfisket sen.
Ja, det finns väl bara några enstaka yrkesfiskare kvar här i Västnyland.
Jo, alltså det finns det alltså någon som lever enbart på fiske. Det där är svårt att tro. Då måste du ha någon andra inkomster, någon annat liksom biinkomst. Att det är bara typ på enbart fiske så det är nog ganska hårt jobb så att säga.
Det är då den här förädlingssidan till exempel som kommer till.
Nåjo, det är ju det. Och det är unga år då, men när man börjar med det här fisket, det var ett västfiskprojekt. Och där var det alltid det där att du skulle fiska, förädla och sälja. Och gjorde du allt det där själv så blev alla lidande. Du skulle måste satsa på någonting visst. Eller bara fiska. Eller sen högst ännu filera. Och sen har och någon annan till sälja. Liksom. Men just de håll på med allt det där. Så ja, du hann liksom med ingenting ordentligt. Så det har blivit för mig nu de här sista åren. Det har bara blivit till förädla och sälja. Så att det där, och sälja. Det där fiskarna har liksom blivit mindre och mindre för varje år.
Finns det något finska staten kunde göra för att se till att det finns inhemsk fisk på bordet också i framtiden?
Ja, det där är också en svår fråga. Jag visste då just 80-talet med den där trålströmmingen. Vi fick 1 mark och 60 penny kilo och staten gav 1,30 till. Alltså betalade och att jag kunde ändå förstå det där, hur det liksom kunde vara liksom lönsamt det där för staten. Och då fiskhandlaren skyllt på det att det var fiskaren som fick det där och fiskaren sa att det var fiskhandlaren som får den där 1,30 för de får ju köpa fisken billigare. Men sen när vi gick in i EU 95 så kom det prisstödet bort. Att det fick inte vara sånt där prisstöd då. Men när det var nästan hälften liksom prisstöd som staden betalade. Jag måste att det var 2,90 var det då fick du kilo. Det var fasta priser jag fick du för strömmingen. Det var rätt så bra pris var det då. Och billigt bränsle så att säga. Nu är det ju helt andra tider.
Du har sålt fisk i många år och sålt fisk direkt åt kunder både här i Hangö men också på strömmingsmarknaderna i Helsingfors och Åbo. Är kunderna beredda att betala det helt för inhemsk fisk?
Nu är det ju nästan bara strömming som man har med sig till strömmingsmarknaden. Och vad heter det? Jag var ju 35 år i Helsingfors och sen är det 1,5 vecka senare i Åbo. Så 35 år på bägge platserna. Nu har det ju, jag vet inte vart de där åren har gått. Men priserna har ju stigit och jag tycker nu är det att det börjar bli dyrt den där. Den där en 200 gram strömmingsburk när de börjar ta 8 euro på Helsingfors strömmingsmarknad. Jag tycker att det börjar vara lite överkant det där. Men folk betalar i alla fall i Helsingfors. De ska ha sina burkar, skomakalak, vassbuk och ett svartbröd. Ingen skillnad vad det kostar så ska det vara det. Att det finns sådana personer.
Det är säkert en speciell känsla att ta sig till strömmingsmarknaden till köss och sen sälja direkt från båten. Eller är det bara rutin nu för tiden?
Nu är det ju mycket rutin men nu är det ju mycket arbete före det. Liksom alltid ska alla burkar, alla material, alla såser, allt ska vara. Och sista åren var det problem just med vassbuken. Vissa år, upp 17-19 resor ut och ändå haft för lite vassbuk. Selen där ligger bredvid fiskraden och skrämmer stimmerna. Alltså vassbuken stiger upp på natten. Och vad heter det, ligga selen där så de stimmerna sprids och du får ingenting i köterna. Men sen kan det vara någon gång som du har tur till att få, jag märkte att jag körde någon gång tidigare ut köterna, 5-6 på kvällen. Och då låg selen där, han låg flera timmar och fanns det någon fisk så tappade han med lusten och simmade bort. Och då kunde det vara att du kunde ha något 100 kilo i de där 3 köterna. Men när du kom ut på natten sen 2-tiden så sen motorljuden de följde efter. Jag visste många gånger när jag drog upp första kötan så låg de på den där bortskötan och dög och åt. Men på det viset fick jag fisk och selarna fick fisk. Liksom. Men när de är så dumma att de låg bredvid och skrämde bort fisken så fick vi ingen del av fisk.
Vad brukar du få för respons av kunderna nu för tiden?
Ja, du får inte sluta, säger de. Det har kommit de sista åren nu. Och samma i Helsingfors nu där. Fast inte du vinner, säger de, så vi köper ännu fisken utav dig. Du behöver inte få den här pokal på bordet. Vi vet att du har bra kvalitet. Det är roligt att höra.
Men jag har förstått att trots att du försöker trappa ner så är det knepigt i praktiken.
Nu har jag varit 26 år på Hangetorget. Det blir 26 sommar det här. Och jag sa att nu lämnar vi kvällstorget också. Det är för jobbigt. Det är för stressigt helt enkelt. Man börjar bli gammal och jag märker att man vill sitta lite oftare än förr. Då, att man sätter sig ner mellan man håller på och steker biffar och mera med det andra. Och jag sa att i midsommar så efter det så ska vi hålla en vecka ledigt. Så vitt vi har haft på 26 år. Man har varit ute i stugan på midsommarafton, du har varit lördag, enda lediga dagen där och då hinner du ingenting göra egentligen och söndag hem. Nu blev det en vecka efter midsommar och det var en fantastisk vecka. Jag tror det var bästa veckan på hela sommaren. Det var faktiskt en skön vecka. Och sen nästa vecka på jobb igen och sen var vi en vecka ledigt. Jag börjar så här försiktigt varannan vecka att få se nu, hur det ska gå. Att något måste man ju ha att göra. Många frågar, vad ska du göra sen om du slutar på torget? Jag har sagt att kanske man börjar fiska sen. Men det där får man se. Man planerar inte så långt i förväg nu, utan man tar en vecka i gång här.
I höstas på strömmingsmarknaden i Åbo led det som att det kan ha varit sista gången. Men helt säkert kan man väl inte veta med en garvad fiskare.
Nej, vi beslöt nog det. Där är också en Leif Johansson från Engelsö som vi var med till lika. Så jag kände han ända från den tiden. Och vi har nästan alltid liggat med båtarna bredvid varandra. Och han liksom sa han också att det får räcka nu. Att det är sista året. Att han kommer inga mer. Men det kan vara att han kommer på land liksom, men inga med båt. Att det är lättare då att stå på land och sälja. Och så att hade vi nästan beslöt vi nästan säkert att det blir inga flera Åbomarknader. Så det blir inga, vi var tre båtar där varje de sista åren. Och nu troligtvis blir det ingen båt där i år, utan alla är på land.
Men du är alltså inte med där då mer?
Nej, men jag beslöt efter 35 år att det får räck till. Att det är lång tid. Det är alltid just det här med Åbo här är lite mer inomskärs till köra med. Till Helsingfors är på höstarna, det har blåst upp till 22-25 meter här. Att det, och just med sydost, det går en jäkla sjö med sydostlig vind. Vet det då som Finnbaltikskälten och Moderverkskälten, det blir en brant och höga vågor. Och jag visste här då en gång som det var precis 22 meter sydost. Utan och hangen så var det nästan värst, en sån jäkla sidavind att jag fick förskjutning i lasten fast jag hade surrat och man har ju alltid styroxlådor och nedersta lådan får sönder så det är liksom lite man fick köra med slagsida tills man kom under närmaste holmen och sen lite lasta om och sen är alltid den här Porkkalafjärden som är också ganska välkänd för grovsjö men då är det med sydvästlig vind att då kommer det in och slår mot berg och slår ut tillbaks, man är som en häxkittel men nu var det sydost och det är lite holmar ytter om att man fick liksom lite le men jag såg ingenting när jag kom ut och satt kurs dit över vad heter det fjärden det kom så mycket vatten över vindrutetorkaren hann i taget, man fick bara se med GPS att man hölls ungefär på sträck och prova lite höj på gasen att man fick för lite mera upp men man såg ingenting förrän man går le under land liksom. Det kom så mycket vatten över men det var inte så grov sjö att det. Sen var det bara utanom Helsingforsen så var det grov sjö men det var inte på det viset det bara sydde och rullade lite att kom vi i land den gången också.
Så du säger alltså att inte heller helsingforsarna kan räkna med att se det längre i höst på strömmingsmarknaden på Salutorget?
Nej, vi beslöt nog att alla marknader, till och med Eknäsmarknaden med lämnar vi kvällstorgen, vi lämnar allt sånt där. Att någon gång måste man ta det där steget ut. Jag tycker att man är 20 år mer än jag sagt, man märker det själv. Liksom. Du jobbar hårt en lång dag, det är som du ska ha krapula nästa dag, liksom. Arbetskrapula. Det märks i alla leder, alla ställen, som man ska vara överkörd av tåget. Liksom. Att det är nog bara den här åldern som gör sitt. Än så länge har man nog fått vara någorlunda frisk. Att det är ju ett plus, men peppa, man vet aldrig när. De kommer väl alla på en gång sen de här ålderstilläggen.
Tage Gustafsson, vilket är ditt bästa minne från ditt yrkesliv?
Ja, vad ska jag hitta på det? Det finns ju många fina minnen, finns det ju nog. Man kan ju säga det här 2008, vi får första gången på våren till Åbo, det var en skärgårdsmarknad. Vi ringde och frågade om man kan komma med en båt, alla var på land och det kom en båt till från Hangö här då. Så får vi dit och där hade de alltså också en tävling och där var fisken fri, du började ta strömmen, du fick lägga in vad som helst och varje fiskare fick lägga in två produkter. Så jag la ju in två produkter där och vann första och andra pris. Så att det var liksom lite, då arrangörerna var lite att hur kan det här funka liksom, men det är ju produkten som vinner. Och de här fick lägga in två så det var liksom lite så. Jag har ändå sparat det där Turun Sanomat där insidan när jag sitter där med mina två prisbelönta burkar. Det var liksom en sånt där riktigt extra minne som jag kommer ihåg.
Till årets vinnare i serien Kryddfisk har vi Tage Gustafsson. Det här är någonting som vi har fått berätta i många år. på strömmingsmarknaden i Helsingfors hörde till rutinen att du vinner pris. Blir det inte lite enformigt att vinna hela tiden?
Nej, det är nog hela tiden. Det där beror mycket på liksom det där. Många tänker just med den där kryddfisken att det är fast i kryddorna. Jag vet här, de köper från Eknäs aptek dyra jäkla kryddor. Och jag blandar själv mina kryddor. Man använder ju bara som 0,8% kryddor. Alltså kryddorna har en så liten del i det där. Men när du använder sen upp till 15-20% salt och socker. Att nu är det med salt och socker som man ska spela liksom till få. Och så är det alltid den här viss tiden då är, när du har en fisk att hur länge den ska vara tunna. Och sen vad heter det, du ska ha en viss tid på burk att det är mognad och lägger en ny sås på. Att det är allt sånt där som lite spelar in. Men kryddorna har sist och slutligen inte så stor roll enligt min mening. Att det har jag märkt nu. Att det är nog mest den där tiden liksom, just att du får den rätt. Att precis när du får till Helsingfors så ska det vara just färdig då. Ungefär som en idrottare som tränar in toppformen precis till den där dagen som han tävlar. Och det är likadant med den där kryddfisken också. Att du ska ha haft den precis rätt tid i tunna och sen rätt tid på burk då. Och då kan du ha en chans liksom att placera det, få någon pokal.
För tillfället pågår kocken Micke Björklunds skärgårdsäventyr där han vill hitta närproducerade varor. Tage Gustafsson, vilket är ditt bästa recept du kunde ge kocken?
Jag tror han kan nästan alla recept nu. Att man behöver inte ge något recept åt han. Men att alla vet jag att fisken simmar i saltvatten. Så man ska alltid ha salt på den. Alltid när man går ut och äter något ställe och det finns fisk så brukar jag äta fisk. Och ofta är det en torr utan salt, inga sås, smakar ingenting. Att salt ska fisken ha om man ska laga fisk, det måste ha salt på sig.
Har du något motto i livet?
Ja, jag vet inte, har man någonting, något på det viset. Något sånt där extra, något motto. Men som jag sa nu med fyra barn, tre pojkar och en dotter, 7 barnbarn. Alltså det är det bästa som man har änt i livet och tjänat. Det är en fantastisk familj som vi har.
Men om och när du någonsin går i pension, det förblivit osagt.
No jo, jag sa vi tar, man planerar inte så långt dit att nu ska vi ännu nästa vecka vara på jobb och sen börjar skolorna och då ska vi i alla fall ha en vecka ledigt. Man får se efter det där sen, det är nog mycket fast i hälsan och allt sånt där som spelar in och kanske man blir ivriga sen också. Det är de där kunderna som man saknar liksom just det, som man har haft år efter år att det. Och just på torget slipper jag prata med dem och inte sitt hemma sen alena där liksom, då blir det ju trist nu. Det är ungefär som man ska vara i karantän. Att nu är ju det där att du slipper till torget liksom sen. Först jobbar du en lång dag med att röka, grava, steka biffar och allt. När du slipper till torget sen och pratar lite hit och dit med kunderna så det är liksom det, där man får belöningen sen.